Margareta Wallenius Kleber, vi ska göra en ljudtest till. När du ute reser till exempel USA, vad köper du alltid med dig hem?
En salladressing.
En salladressing?
Ja, som heter coleslaw.
Jaha, varför dressing. Då?
Ja, den är så gott. Den passar så bra till allting, jag tycker den är jättegod. Så att,
ja.
Och åt många burkar och sen så brukar jag köpa mintgelé. Knallgrön, så den får vi inte sälja hemma i Sverige.
Så du smugglar?
Nej, det gör jag inte. Nej, jag talar om att jag är med, men får de säga att jag kan slänga bort den. Men det brukar gå bra, det är ingen som... Men den här minchilén är god och vi äter mycket lamm här i huset och tycker att det är jättegott.
Coleslaw dressing och lamm, minchilé.
Ja, just det. Och den är knallgrön, vet du, så den är väldigt vackert. Vi får allt naturligtvis, det är inte tillrådigt att sälja i Sverige, tror jag.
Nej, men det här låter bra. Nu kör vi. Margareta Wallenius Kleber driver Menhammar stuteri som sedan 1947 fött upp över 3000 travhästar och varit Sveriges uppfödarchampion de senaste 10 åren i följd. Stjärnor som elitloppsvinnaren From Above, Prix d'Amérique-segraren Maharaja och flertalet derby, kriterier, storchampionat och klassiska vinnare har sett dagens ljus under Margareta Wallenius Klebergs beskydd hemma på stuteriet på Ekerö utanför Stockholm. Många har dessutom tävlat i Stall Segerhuvas klassiska färger grönt och brunt. Margareta har dessutom varit ordförande i avelsföreningen under 19 år. År 2013 invaldes Margareta Wallenius Kleberg i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Fyndiga namn är ju en del av Menhammars identitet när det gäller hästar.
Jaha.
Du själv, Margareta, är det någon som kallar dig för Maggan?
Nej, det får de inte göra. Det var Bosse Frans som kallar mig för Maggan. Men min mamma heter Margareta, som min yngste son. Så var det avhandlat.
Bra. Ja. Varför är namnen på hästar så viktiga?
Ja, det är väl... Jag tycker det är roligt. Och det är kul att man blir lite allmänbildad eller när man håller på. Och jag tycker att det är väldigt roligt att på sista åren att ha en viss samklang med mammans namn. Så det är lättare, vet du. Behöver inte slå upp i datorn hela tiden och titta vem är den där efteråt, så det kommer man ihåg.
Ja, vi...
Du har ju tryout till exempel, det blir laborera och så hela det där.
Ja, alla avkommor som är födda samma årgång, de har ju samma begynnelsebokstav på namnet.
Mm.
Och sen också då ett litet tema på mamman
om
som
det
man
går,
vet.
Ja, om det går.
Hur många generationer menhammarhästar har du som längst i någon av dina stammar?
Ja, det är nog från 47 när vi kom hit ut. Hade vi ett stå som heter Iron Maid.
Ja.
Och här har vi faktiskt en avkomma som är i avelsbok som fortfarande fick ett stort följ i år. Så efter Ridley Express, så är det jätteroligt.
Det är en bra bit.
Ja, det är en bra bit i många år. Så att det...
Hur mycket arbete lägger du ner på att hitta namnen?
Ja, det arbetet är bara roligt, tycker jag. Jag är liksom nästan manisk. Man tittar på skyltar och man så roliga namn och så skriver jag upp dem. Så gäller det att hitta lapparna sen också. Det är lite knepigt, men... Nej, ibland blir det jättebra. Du vet, så har vi vissa teman då. Så att det var ju, då började ju med duty free som är tullfritt. Och så har vi ju en massa av de här licorice och alla de här roliga one to many och vad de heter. Så att det har ju varit väldigt enkelt egentligen.
Ja, enkelt för dig. Det är en liten sport för alla andra.
Ja, det är en sport. I år så finns det ett stof som... På samma tema, hon heter centiliter. För jag tänker om man dricker centiliter så blir det bara ganska...
Ja, men det är många som pratar om det här namnet. Jag fick en bild skickad på telefonen igår på en häst som heter Bribes från auktionkatalogen.
Ja, just
det. Och bara med frågan, vem är mamma? Så, och då gissade jag faktiskt rätt att det var Harsmanni.
Ja, just det. Mm. Det är kul. Alltså, ibland så får man sådana där grejer. Ibland så kan man spara det från år till år. Att den här måste jag komma ihåg. Ja.
Vilket har varit det svåraste namnet tycker du att hitta?
Ja, det är knepigt. Men ibland så... Jag sa det, om vi ska köpa hästar eller ston så ska de åtminstone heta något vettigt så att vi kan spinna vidare på det. Det var så roligt när jag hade samarbete med Norman Woolworth, för han var lite sådär namnfrik också.
Mm, det var ju en uppfödare och hästägare i USA.
Ja, just det.
Som hade väldigt mycket hästar, lite Bonefish och...
Ja, just det. Filet of Sol och hela balletten där. Och så fick Filet of Sol fick ett storföl efter Smoking Yankee. Så det blev Smoked Salmon förstås.
Mm. Var det då den här idén föddes med att ge mamma barnet?
Ja, det var väl lite för, men alltså då fick jag ju bekräftat att det var bra, för att han sa att det var perfekt.
Tävlar ni sen om vilken som hittar på bästa namnen?
Ibland.
Har det hänt någon gång att någon har bytt namn på en av dina uppfödningar?
Ja, det gör det ibland, men det är inte så ofta. Men det är klart att det är en del som vill göra reklam för sin firma eller sitt märke eller något sånt där, och då varumärke, och då de får göra det. Jag kan inte hindra dem, men oftast så retas vi lite grann, så vi skriver X och så skriver vad han heter från början.
Ja, du får säga till, snart är du i kullen, då får du döpa en till Ikea.
Ja, kanske det. Prata om kamprat. Nej, men jag tycker det är samma om vi håller på med de här spritnamnen. Så. Och i samma katalog så finns det en som heter Better Tomorrow.
Är det Bourbon Ice eller?
Ja, just det, någonting som där, eller om det var inte men när det är faktiskt kul.
Är du skrockfull på namn och sådär?
Inte mycket, nej.
För det sägs ju att man inte ska byta namn,
nej,
på en
det,
häst.
Ja, det vet jag att det sägs, men det går bra ändå, tror jag.
Om vi pratar hästuppfödningen här på Menhammar, hur startade den en gång i tiden?
Ja, det var pappa som hade några jättefina hästar. Han hade en som hette Red King. Och sen låg han i toppen på alla listor med mycket intjänade pengar och sådär. Och det var ju roligt, så att så övertalade familjen Nordin honom att köpa Bignon.
Ah, okej. Okay. Ja. Och då ska vi säga då, pappa det är Olof Wallenius,
ja, just det,
som var skeppsredare, ja. Och...
Ja, hästägare och skeppsredare. Och
sin tid som Onassis. Mm. Sin tid som Onassis. Ja. Eller svensk.
Ja, då. Nej, inte riktigt, men i alla fall så han var inte den divisionen som Onassis, nej. I alla fall inte hade de, men han ville gärna, han hade några fina ston. Två stycken som hade vunnit derbyt, som ena hette Rosinella och den andra hette Viscovär. Och jag kommer ihåg när jag var riktigt liten, då var vi ute på söndagarna och hälsade på hästarna på olika ställen. Och där tyckte pappa var lite knepigt. Han tyckte det var roligt, tänk om jag kunde få tag i någonting så jag kunde ha ett eget stuteri, sa han. Men han hade ju ingen tanke på att det skulle bli så här stort, inte. Men... så fick han köpa Menhammar. Och det var inte så lätt på den tiden, för att det var ju liksom man skulle vara jordbrukare egentligen. Men Per Edvin Sköld som var jordbruksminister, han hade väl fått för sig, pappa, han sa att Wallenius är en bra karl så han ska ha gården, sa han. Så var det en stämpel på det där och så fick vi köpa det. Det var ju jättekul.
Ja, så från två ston då på den tiden till, ja, hur många ston har ni idag?
150 ungefär.
När tog du över uppfödningen? Och när började du bli delaktig i uppfödningen?
Ge namn på hästarna fick jag ju göra för 70 år sedan redan. Så det var ju kul. Men då hade vi inte något tema direkt, utan att det var alltså den första som föddes här ute. Det blev jag, och det var väl pappa som tyckte att det skulle vara ordning och reda. Så att han satte väl igång med det här. Han hette Admiral McElvin, och det var ju ett jättefint namn. Bara det att hästen här hemma kallades för Laban. Men då kände man ju det här att man hade fått den där, och det var ju ett ansvar då, så det kunde jag ju inte säga att jag inte tyckte om hästen. Så är det, goda bud.
Men det var enklare att hålla på med unghingstarna än med russet?
Ja, jag har inga problem alls. Och nu sen jag har blivit dålig då, jag fick ju en stroke här för några år sedan och har fått dålig balans, så jag vågar inte gå ut i hästarna längre, för att om de puffar till eller någonting så så ligger jag på backen och jag vill inte det.
Usch, vad hemskt.
Ja, det är dumt.
Vad skulle du säga det är i umgänget med hästar som är så fantastiskt?
Ja, det är underbart. Det bara är så. Och för mig är det en del av att leva. Det har jag haft glädjen att få uppleva mycket roligt med dem. En del tråkiga saker också.
Men vad är det, om man kan säga umgänget av hästar, med hästar.
Ja.
Vad är det man får tillbaka? Vad är det som liksom tar tag om hjärtat på en som gör att man aldrig kan släppa det?
Nej, men man får förtroende tycker jag. Det är på något sätt att, du vet, är man en tonårstjej så kan man prata med hästen. De skvallrar inte. Och så, och sen i alla fall så är de ju, blir du kompis med en häst så är det ju så där kravlöst. Det är ju underbart.
Hur mycket blir hjärta och hur mycket blir business?
Väldigt mycket hjärta. Åtminstone det är det överhuvudtaget här ute med våra hästar. Det var någon som sa det att på Benhammar så är hästarna inte bara husdjur utan att de är vänner till familjen, och det stämmer nog.
Vilken var den bästa vännen?
Ja, jag hade en som heter Rosinella. När jag växte upp, hon och de var derbyvinnare. Och hon fick ett tråkigt slut för att vi hade ju nordsvenska stonar ute som skulle vara arbetshästar. Och så släppte man, tänkte man ju inte på att de var ju skodda. Så att hon blev avsparkad benet. Det kunde ju inte den veta vem som siktade på. Men då så var bara ta bort henne. Det var tråkigt. Hon var så snäll. Hon kliade min stora Sankt Bernas hund. Han låg på rygg och så nosade hon och kliade och grejade. Hon var fantastisk. Sen har jag haft många hästar. Jag har haft ett kallblodsto som hette Jäntunge, eller Molvi. Som var vårt arbetshäst. Hon blev mamma till Jäntunge som småningom blev mormors mor till Järvsöfax.
Jaha.
Ja. Så det är ganska kul faktiskt. Så hade vi en som hette Solvit. Också en sån här smutsgul häst. Solvit.
Vad fint, man smutsgul.
Jag vet inte vad det kallas för, men i alla fall. Och hon har tydligen ligger bakom de här tabakhästarna, så vi har gjort lite intryck i kallblodshaven också, men det är ju roligt.
Bignon förknippar man ju väldigt mycket med Menhammar.
Ja, var också en fantastisk häst. Ja, han var underbar. Han gick här ute i hagen precis, att han är begravd ovanför hagen precis. Och när Bignon gick bort, han hade problem med levern. Faktiskt, det var jättedålig. Han blev alldeles kallsvettig och så där. Och så fixade man genom att man hällde igenom väldigt mycket socker. Det var ju väldigt konstigt, men så var det. Men en gång så gick det inte. Hjälpte inte, så jag bara ringa på veterinären. Och alla surrade runt i stallet. Men jag satte mig i hans krubba och kliade honom i huvudet. Och när veterinären kom så gick jag. Usch, ja, det är sånt. Det är jobbigt. Vi tar aldrig bort några hästar här. Alltså om de inte är så att de är sjuka eller så. Den gamla ston får gå till granngården där min son är och klippa gräs. Och så tittar man till dem att de mår bra. Den dagen de inte har så trevligt så slipper de. Då tar vi bort dem själva bara. Och,
det är väldigt värdigt.
Ja, jag tycker det. Det har jag lärt mig i USA faktiskt. Att de har på stuterierna så har de ofta sina gamla tanter som går där.
Kan du mocka en box?
Ja. Tror jag. Fast inte idag för jag har ont i ryggen. Jag får ta det väldigt lugnt.
Det är lätt att tro kanske då att man kommer från en reda familj och kanske haft mycket... Ja, det är ju en fantastisk egendom. Men hur mycket har du jobbat själv i stallet?
Ja, när jag var... riktigt ung då så var jag uppe, så jag bodde ju i stallet mer eller mindre med unga hästar och sådär. Och så hade jag alltid en polotröja på mig för att det synas att man hade blivit i kullslagen eller något sånt där. För det var farligt att vara i stallet. Men jag var ju där uppe mycket och pysslade med föl och sånt. Och ibland så blev de skrämda för någonting och så stack de ur boxen och så fick man liksom i full kull och så trampade de på en kanske. Sånt hände.
Sen när du blev intresserad av sporten, ville du aldrig köra själv, ta med törlicens eller något?
Nej, jag är tävlingsmänniska, men inte på det, inte så där. Man vet ju sina begränsningar, så jag tror att jag har lugnats för sporten också om man håller sig på stallback.
Varför då?
Jag vet inte. Jag var ju mycket på stallbacken. Det var ju roligt. Min pappa var kul, för han ringde varje dag till stallet. Han skulle bara ha goda nyheter. Han ville inte höra liksom. Så att 5 minuter efter så ringde telefonen och var det stallpojkarna som ringde. Att det var ett sårskada där och det var hopspricka sio och det var allting sånt där. Så skulle jag framföra det då, att den kunde inte starta på lördag för att den var skadad, hästen.
Så då ringde de till dig och gick via dig?
Så jag lärde mig mycket om hälter och mycket sånt där, och det var ju kul.
Så att du kunde mocka en box, kan du sela en häst?
Ja, då kunde jag det. Det var ju fantastiskt. Det var ju inte quick hitch, utan man rullade och grejade. Så det kunde jag faktiskt, men jag vet inte om jag klarar det idag. Nej.
När började du gå på trav? När blev du intresserad av själva travtävlingarna?
Ja, jag var med på Big Nose tid, kommer jag ihåg. När. Det var fantastiskt. Vi följde med och tittade på när alla kom, så massor med människor som kunde titta när han startade igen. För han startade ju väldigt länge. Så var han borta från någon skada och så kom han ut igen. Men det var en sån där otroligt charmerande häst. 4 vita ben och så en stor läs, och så hade han ögon som bara spelade. Man såg att han tyckte det här var jättekul.
Var du med också då när han... Nej, du kan inte vara så gammal då, under kriget.
Nej, men då när han var i Berlin fick han... Pappa fick ju inte åka för farmor. Nej. Och då höll de ju inte på att släppa hem honom, tyskarna ville ha kvar.
Det var alltså 1943?
42 eller 43.
Han startade i Berlin.
Ja, och min farmor då, som var mycket bestämd, hon förbjöd pappa. Och han var ju då 40 år sedan, han kunde försvara sig själv, men han fick inte åka dit.
Hur kändes det då när han skulle få komma hem hästen?
Det var jobbigt, tror jag, men pappa spelade kort med... Han var en gäng Günther som var utrikesminister, och han ringde till utrikesministern och sa att det var lite knepigt och sådär. Och då var utrikesministern, som var mycket travintresserad, han tydligen tog kontakt med sin tyska kollega. Och då kom ett telegram att Bignon lastades på en järnvägstransport på samma kväll. Det är ganska det sägs sen efteråt att det var enda gången Sverige röt till under första eller andra världskriget. Jag vet inte, det var en travhäst.
Ja, och han var ju också i Norge och startade.
Ja, det var
under ockupationen.
Ja, något halvår efter sen. Och där lär han ha galopperat 140 meter eller något sånt där. Och det stod någon sån här tysk officer och sa Leider. Pappa sa lugn, han minner. Och det gjorde han ju.
Var det då också han hade en dress i någon flagga? Eller
ja, han hade, man fick ju inte ha nationsflaggor. Det var ju inte någonting sådant, för att Norge var ju ockuperat. Men de hade målat sulken blå och gul. Och det var ju kul, för det var ju ingen som kunde säga någonting om det. Så att det var ju stort.
En liten protest då?
Ja, en stor och liten protest. Så det var ju roligt. Och sen så var prissumman, det hade varit 10 000 kronor tror jag. Eller om det kan ha varit 100, jag vet inte riktigt, men alla pengar, det måste nästan ha varit 100 typ. Så att de pengarna skänkte pappa till änkor till de sjömän som hade blivit torpederade under kriget. Norska sjömän, änkor. Så att han fick ju nästan sina helgonstatus där borta.
Hur känner du varje gång du åker till Solvalla och ser Big Nome? För det är han som är Solvallas logotyp.
Mm, känns bra. Så fråga mig inte om att man ska flytta på Solvalla i alla fall.
Är det någon gång under din period som uppfödare som du har tvekat på det här med uppfödning eller känt att du inte vill satsa längre?
Det är klart, man har blivit lite mobbad, måste jag säga, att man har haft mycket hästar och att det alltid höra att det är hästarnas fel, för de är för många och de fordrar mycket. Jobbar mycket människor som jobbar med dem och sådär. Men...
Alltså, vem är det som har mobbat då? Så att säga?
Det är mig som har mobbat dem runt omkring, som tycker att det har kostat väldigt mycket pengar. Och det har det gjort. Men om jag säger så här, att om jag hade tillräckligt så jag skulle kunna köpa en ny päls, hade jag hellre köpt en traktor. Det är faktiskt så.
Ja, den är mer användbar kanske.
Ja, jag tycker det. Ja.
Var följer du helst tävlingarna?
Ja, på plats förstås. Det gör jag. Och sen tycker jag att det är fantastiskt att titta på TV. Jag behöver inte åka in om du orkar eller vill eller ha något annat för det.
Hur ofta följer du tävlingarna när du inte har någon egen häst som startar?
Ja, varje dag måste jag säga. Kollar på resultatet. Vet du, det är så kul om man ser 1, 2, 3. Då kan man ju se. Så det gör jag. Det sista jag gör på kvällen. Titta på TV. På text-TV. Och ibland så samlar man ett glatt leende på. Jag tänkte på alltså, kom den inte till start eller så där som den inte var med. Men då är det någon som har galopperat. Men det är en livsstil.
Spelar du V75?
Ja, det gör vi. Det gör vi också. Då spelar vi faktiskt på. Vi spelar hemma då på när vi har hästar till start.
Vilka är det då som spelar?
Det är jag och en kompis här. Och vi spelar 50 kronor vinnare och 50 kronor plats. Så det brukar faktiskt gå ihop. Kanske blir 21 kronor plus eller något sånt där. Det är roligt. Det är inga jättegrejer inte.
Det genuina travintresset kanske inte är så starkt just nu. Travsporten har lite problem att hitta nya som blir intresserade av hästarna och sporten. Vad tror du man måste göra? Eller vad tror du är det viktigaste för att hitta nya intresserade?
Det är svårt. Det är så stora kostnader. Det är ju det att det är så dyrt. Förut kunde ju vem som helst äga en häst. Och idag är det ju hemskt dyrt för träning. Men det är roligt med de här konsortierna. Det är roligt med det här som travkompaniet till exempel. Och folk blir ju överintresserade. Och det kom ju från oss här att jag kommer ihåg. Jag satt tillsammans med någon yngre förmåga här nere. Och pratade med Varm om därför han hade fastnat för hur vi har det här ordning och reda. Så där så sa han att skulle man ju låta gå ut till allmänheten. Och då blev det här travkompani upplägget. Och det är ju jätteroligt faktiskt. Så det var ju med Hultman då.
Mm. Och var med och ägde Maharaja och Jaded och en massa fina hästar.
Ja.
Travkompaniet. Hur många var det som mest som har varit engagerade i travkompaniet om man räknar ihop alla människor?
Ja, jag tror att det är 5 000 tror jag nästan.
Wow.
Ja, en liten del då. Så har vi en dag om året i travkompaniets dag. Och då är det öppet från 9 till, som trodde vi, till klockan 2. Men då fick de för sig att de skulle upp och titta på föl också. Så att det var ju jätteroligt. Det är ju fantastiskt kul.
Hur mycket ligger på oss som travintresserade att dela med oss sporten?
Jag tror att det är det bästa sättet. Mun-mun-metoden tror jag är det bästa sättet att få folk intresserade. Jag har lyckats intressera ganska många människor faktiskt. Och talar om att det inte är så kul för det kostar väldigt mycket pengar. Och man ska inte tro att man blir miljonär med detsamma, utan att det tar ett tag. Så, ja. Men det är spännande just det här. Jag tycker det är underbart när man får höra att någon har givit sin gamla farmor en del i travkompaniet. Och sin gamla farmor sitter och konstaterar att hon har minsann häst med i Elitloppet. Sånt hände för något år sedan. Det tycker jag är jättefantastiskt.
Det är underbart. Du sa också det att man blir inte miljonär direkt på travhästar. Jag har hört att vet du vad det enklaste sättet att bli miljonär på travhästar?
Ja, man börjar med 1 miljard. Ja,
ja, man börjar som miljardär.
Just det, men det är väl inte bara travhästar, det är båtar och det är allting sånt.
Ja, ja, nej, jag tänkte inte just på er, men jag tänkte det är en sånt roligt säg. Det säger så mycket just. Det bästa sättet att bli miljonär på travhästar är att börja som miljardär. Då förstår man hur svårt det är.
Ja, det är det.
Men just det, jag tänkte på det här med travintresse. Du lever med en man, Tore. Är han travintresserad?
Han har blivit.
Hur gjorde du honom travintresserad?
Ja, han har varit tvungen att bli det. Och sen har han börjat köpa hästar och då kommit in i det hela. Men det är så roligt. Han köpte en häst som han döpte om faktiskt.
Jaha.
Så den heter... Jag tänkte på huvudet, måste jag heta. Det kommer strax. Mm. Unsafe investment. Ja, just. Och en himla bra häst, men den har verkligen blivit en unsafe investment. För övrigt var alla karamdagen satt.
Ja, men jag tänkte då, vad hade du för knep för att få han med på tåget med hästar?
Ja, det är väl enda sättet att hålla mig på gott humör.
Hur viktigt är det att man bevarar historien inom sporten?
Ja, det är inte viktigt inom allting att man tänker bakåt också, inte bara framåt, utan att man har en grund att stå på, det tycker jag är viktigt.
Så det är lätt att bli historielös?
Ja, det är inte bra. Tycker jag.
Hur tycker du att vi är på att ta hand om det travkulturella arvet som vi har i Sverige?
Jo, men det är väl fint med museet till exempel, som glädjen att få vara med i då. Och som jag sa till Olle Gop, att nu har vi blivit dammiga du och nu har vi blivit sådana här museiföremål som de dammar av någon gång om året. Olle var ju uppskattad, inte det skäms.
Du är väldigt engagerad i travsporten. Mm. Du är med i, ja, vad ska man säga, du har suttit i Solvallas styrelse, Avelsföreningen.
19 år.
Ja, precis. Ja. Och Travsportmuseet och många sådana saker. Var hittar du energin till allt det här?
Hos hästarna.
Hos hästarna.
Ja, det är konstigt alltså, men det ena ger det andra. Och jag tror att jag kan hjälpa till på många sätt, på många ställen. Och då är jag med Beridna Högvakten till styrelsen.
Vad är det du kan tillföra?
Ja, dels så känner jag ju väldigt mycket människor och jag kan tillföra både kunskap och faktiskt hjälpa till med praktiska grejer och så. Så att det är ju...
När man pratar med människor om dig så säger de att Margareta är lite av travsportens goda samvete, men också otroligt omtänksam. Mm-hmm. Och jag fick ett exempel på, till exempel, det var på Avelsföreningen, hade varit ett möte. Och efteråt var det en av de anställda som stod och diska. Och du hade kommit in och frågat om ni inte hade någon diskmaskin. Mm. Och veckan efter så hade du kommit dit och haft med dig en diskmaskin i bakluckan. Ja, på en Saab, tror jag.
Ja. Jo, ja, kul. Ja, det är lite så kanske.
Och sen även just det här, sätter hästarna i första rummet. Djurambulans på Solvalla, hästambulans.
Och den är ju inte bara för hästarna på Solvalla, men Nej. Den gör ju känns varje tävling och är liksom borta på Bro. Vad heter det med? Broparket.
Broparket. Ja. Galoppbanan.
Det var på Ulriksdal då när jag var där. Det var ju många som bröt benen och så på
galopptävlingar
och så fick de skjuta dem med. De hade någon, vet, inför publik och sådär. Tycker jag är jättedåligt. Att då var vi några stycken som tyckte att de reagerade väldigt hårt och sa att vi måste försöka se till att det blir någonting, så att det blir en värdig avslutning för hästen också, ska inte behöva släppas efter en traktor. Gå på den vägen är det.
Du sitter ju också, man ska säga, i en position där du kan engagera dig och hjälpa till. Hur viktigt är det att man engagerar sig?
Jo, men kan man inte engagera sig så... Det är väldigt viktigt tycker jag. Det är allting, det spelar inte roll. Jag är engagerad i en massa andra grejer också. Men då kan man ju stötta med lite pengar om du hjälper. Och det gör det.
Vi vet ju att du är engagerad i hästar och människor, men också i kultur. Mm. Det tycker jag var roligt också när jag skulle få komma och prata med dig, eftersom vi brukar råka på varandra på operan ibland. Mm. Mm. Vad tycker du är så härligt med opera? Det är så roligt för mig att få fråga, även om det är en travpodd.
Ja, jag tycker det är... Musiken är fantastisk. Jag har alltid älskat klassisk musik. Och min pappa tyckte mycket om musik också. Han döpte alla våra fartyg till operanamn.
Jaha.
Ja, bara för att...
Finns det inte?
Jo, men det är internationellt. Mm. Så att vi till och med kallade för det Opera Line utomlands. Ja, det är ju Traviata, Aida, Hotel och allt sånt där. Det är ju
Carmen, jättekul. Tosca.
Ja. Och sen var han väldigt musikalisk och hans syster spelade bra. Piano, så att mycket musik har det varit. Vi har.
Har du någon favoritopera?
Jag är lite konstig, men jag gillar nog Aida mycket.
Jag tänkte på det här, om just du, om ni var kända lite som Opera on the Seas, era båtar. Du har ju också, du är inredningsarkitekt också.
Nej, det är inte arkitekt, men jag är inredare. Det fick jag förtroende faktiskt då, när pappa levde. Så det var före 1970 och inredde alla båtar och det gör jag väldigt gärna. Och det är lite så här att man skapar ett hem för de som inte bor hemma, utan det är ett hem som de har ute till sjöss. Jag tycker det blir väldigt, väldigt viktigt att det är trivsamt, att det sitter riktigt, att det är liksom vettigt, att du har lampan på rätt ställe när du ska sitta och läsa och sådär, så att det är glada färger. För att det är ju, om vi är ute till havs, så är det bara grått, egentligen grått och blått.
Hur många är det som arbetar ombord på era fartyg?
Ja, numera är det på varje fartyg mellan 18 och 20. När min pappa gick bort så var det 40. Men det är inte mitt fel att den har försvunnit, utan det är tekniken som har gjort så.
Hur många båtar finns det i Wallenius?
Ja, ungefär drygt 40 i vårt eget. Ja.
Och det är frakt av bilar?
Allting som rullar.
Travsulkis?
Ja då. Nej, men allt som rullar. Och till och med tåg har de tagit.
Hur engagerad är du i företaget idag?
Så att säga. Jo, jag är med i nästan alla styrelser. Och min son som är koncernchef, med min äldste son, han började faktiskt som lantbrukare och var chef här ute på Menhammar, och det var väldigt nyttigt. Det är så kul, man träffar så mycket olika sorts människor. Man gäller liksom att få alla att jobba ihop, och det var nyttigt.
Hur mycket kan du släppa till honom nu då? Eller vill du vara med och kolla i alla?
Ja. Nu skojar lite med honom. Det fanns en skämteckning som visade att det var någon, när han blev utnämnd till detta. Så det är någon som, det var en skämteckning och någon som knackade på dörren och sa att det ska hälsa från direktörens mamma, som ringde bara och sa att det är hon som fortfarande har majoriteten. Tycker jag så underbart. Så den där skämteckningen förstorade vi upp och hänger på hans rum på kontoret.
Vilka tävlingshästar har betytt mycket för dig? Betyder mest i
Frommebava, tycker jag. Frommebava är ju fantastiskt. Och du vet varför han heter Frommebava kanske?
Ja, jag vet. Hans mormor, ja. Super nice.
Ja, just det.
Köpte
jag som föl.
Ja, hon var Amerikas bästa tvååring.
Hon blev det. Och det var tur för mig, för att de tyckte jag hade betalt för mycket för henne. Och sa att jag skulle bara ha den där fölen, för jag hade gått och tittat på när jag är på farmen i Kentucky. Och hon blev jättedyr. Hon har inte köpt så dyra hästar förut. Men, och dollarn var hög. Så att jag höll nästan på att komma under förmyndare. Nu blev hon, så blev hon ju så här. Så vann hon ju både Mary Annabelle, var fantastiskt. Sen blev hon sjuk. Och då ringde Stanley Dancer, som var topptränare i Amerika, nästan grät. Då sa hon att de säger att hon har fått cancer. Och han var alldeles förtvivlad. Så vad gör vi nu då? Ja, de säger att vi ska börja med cystostatika. Det ska vi inte alls göra, så här, för jag hade en faster som hade genomgått en sån här behandling som den hästen har gjort mig så glad. Så att jag gör inte så med ett djur, men om vi kan kanske ändra på någonting med balansen i hormoner och så där, vi skickar henne, betäcker henne. Till och med Amber Gold som stod på orden bredvid. Och direkt det blev hon, och så fick hon en stor föl. Och den fick ju namnet Tuggy from Heaven.
En gåva från himlen.
Mm, just det. Och sen så blev det Frommebav då.
Ja, det är verkligen. Jag förstår att den ligger verkligen nära hjärtat.
Ja, och jag sålde honom när han var föl ute på ett gärde då, när Sundqvist hette han, som var här ute och hade fått löfte av sin fru att köpa ett par hästar till. Han hade köpt hästar förut någonstans. De hade inte blivit något bra, men frun sa att det var okej.
Vilken tur.
Ja, det var typ att han pekade på de här följande, för han var så nyfiken och gick med hela tiden. Och så fick han.
Och han vann kriteriet, han vann derbyt och han vann Elitloppet.
Ja.
3 år på raken.
Otroligt alltså.
Hur kändes det alltså som en travhästälskare och som en travuppfödare att se de här loppen?
Då blev man glad. Så glad att tårarna rann faktiskt. Det var fantastiskt. Och sen fick jag, när han slutade tävla, fick jag köpa tillbaka. Jag förklarade för Hasse Sundqvist då att jag kan väl få köpa honom så slipper vi bli ovänner, så för att vi har ju olika, man har olika anledningar att låta han sluta tävla. Så där, så fick jag göra det. Och det var ju roligt när någon var här ute, han och hans fru var här ute varje vecka. Och bjöd på äpplet och så. Det var jättekul. Och det var...
Maharaja?
Ja.
Vad säger du om Maharaja?
Oj. Ja, det är en fantastisk häst. Han har ju gjort så mycket. Och så nu verkar det som om det blir bra i aveln också. Det är väldigt roligt.
Vad betyder det för dig att få vinna Prix d'Amérique?
Ja, det var ofattbart tycker jag. I ösregn. Och då spelade jag faktiskt ganska mycket pengar på. Jag tror att vi fick resan betalt faktiskt. För att det var någon som hade upptäckt att man skulle spela på honom också. Så det också återsträng från ett lopp till ett annat.
Ja, hur var det den dagen? För att det var ju många på förhand som inte tyckte att liksom, jag har ingen chans längre. Han har kanske startat liksom. Hade han inte vunnit när han mötte Reddy Cash de andra gångerna så skulle han inte vinna nu. Men nej, jag kommer ihåg från den dagen. För att jag jobbade där nere då. Folk började prata mer och mer om Maharaja under den här dagen.
Ja, fransmännen gillade honom. Och jag kommer ihåg veterinären då som... Hon betedde sig lite konstigt. Det var någon från banan då. Hon nästan knäppte händerna och sa det. Vet ni vad jag pratat med honom? Bara upp och sa att nu ska hästen. Vore kul om jag vann. Ja, det var tacksam vi.
Vad kommer du ihåg från den där dagen?
Jag kommer ihåg att vi hade vi oss vår spanska veterinär ner. Han skulle ner och titta och han hade gått in i Notre Dame på morgonen. Med en liten bön. Och sen så kommer jag ihåg att det ösregnade, det var ju förskräckligt väder. Och så, men...
Och efter loppet?
Ja, det var helt otroligt, alltså jag fattar inte det. Och de sa det att han vann, ska du inte gå ner? Nej, det gör jag inte, så jag hade haft en fransk häst som jag hade fött upp själv för några år sedan. Och han hade vunnit, tyckte jag. Men det var bara det att han blev diskad för att han hade tagit ett litet steg. Så jag sa, ja, jag går inte ner inom vinnarcirkeln om de inte talar om det i högtalaren. Så att vi kom lite sent. Det gick bra. Ja. Och sen blev det ganska mycket champagne och ganska länge. Och så småningom så började det gå upp för en vad som hade hänt.
Tror ni på högre makter? Att det finns någonting?
Ibland kanske man gör det. Fast ibland hjälper det inte. Men det är inte bara med hästar. Utan det, men som det blev så var det väldigt bra.
Vilka människor, vi pratar om hästar som har betytt mycket. Vilka människor har betytt mycket för dig?
Jag är en människa som har betytt väldigt mycket för min gode vän. Bosse Fransson som var chefredaktör på Travrondet.
Han var den enda som fick kalla dig Maggan?
Ja, eller det gjorde han i alla fall. Så om han fick eller inte. Men det var ju faktiskt hans pappa. Var skeppsbyggare och kom från Kockum. Så blev teknisk direktör och så Bosse. Bodde i vårat hus då, på Söder. Och han var några år äldre än vad jag var. Så det var ju väldigt spännande att få vara med i det där gänget förstås. När vi växte upp och så var han ju alldeles till sen han fick komma ut och hälsa på Bignon. Och så att han blev hästmänniska. Det var vi pratade svit många gånger varje vecka.
Bosse Fransson är också medlem i Hall of Fame. Och var en av våra största hästsportjournalister, gick under namnet Red Mile.
Ja.
Och en väldig Amerika-fantast.
Ja, det var han. Sen var han jätteduktig på att han kunde liksom skälla på folk och så vände han liksom på så att det blev riktigt, det lät riktigt vettigt. Liksom. Elegant, han skrev ju elegant.
Ja, det är verkligen en välformulerad penna. Var det därför också som ditt intresse för Amerika, amerikansk travsport, väcktes?
Ja, jag var ju ofta värdinna här ute i samband med elitloppet och så där. Och så kom det var någon amatörmatch tror jag. Med den amerikanska amatörkuskar. Bland dem så fanns det en som hette Norman Woolworth som hade stående kritik. Och de kom hit ut på lunch. Och
han hade Stoner Creek stad.
Ja, just det. Och sen när, så skulle vi åka över till USA på något sätt och bli bjudna tillbaka. Då, så kom jag dit ner. Och de kom hit och tyckte att det var jättefantastiskt. Det var en sån där vårdag när det regnade och åskade såna 10 minuter ungefär. Så det var strålande solsken. Vi gick in i stora stallet. Och när vi kom ut så hade det ju öst ner. Men det var ingen som märkte att det hade regnat. Och sen så skrev han till mig att han hade en bra häst som var 4 år tror jag. Och som hette Sotsot som han tyckte att jag skulle köpa. Och det tyckte jag lät ju jättebra, bara det att jag hade inga pengar. Så att jag sa det till honom att tyvärr så har min pappa hade gått bort. Och så det var arvsskatter och elände. Så att, och så jag har inte råd att köpa, men jag kan få dela den på något sätt eller hyra. För att det låter som du eller ni då talar så gott om hästen, så att vi kanske kan göra det tillsammans. Och det var en jättekul idé, för att så blev man ju ständig gäst här på Menam. Vi hade väldigt kul. Det var mycket gemensamma affärer just med hästar och det här med namnen och jättekul. Så att,
Stony Creek Stud, det är du som driver det idag?
Ja, eller har... jag har Stony Creek, ja just det. Och jag fick ju köpa gården då när Norman hade gått bort. Och det var ju sista, det var ju när från och bara vann elitloppet, för han hade varit på, Norman hade varit på alla elitlopp tror jag, men det var det enda som han inte var på faktiskt, för då hade han blivit sjuk. Och de charter som var chef för det, chef för Hamiltonien. Och jag ringde från mina kyrkan för att det var en sotsotopp komma. Mm. Och då låg han ju i sjuksängen där borta. Och sen 2 dagar efter åkte jag över. Och så hade jag med mig alla filmer och bilder och allting och visar. Sen så levde väl någon en vecka efter det. Så jag fick åka hem och hade varit på begravning också. Så det var inte så kul.
Nej, men, måste...
men så fick jag köpa gården, för de skulle inte ha den kvar.
Vad skönt ändå att han får dela det.
Mm.
Stony Creek stod det, Neville Pride.
Mm, han stod där.
Har du några roliga minnen ifrån Stony Creek?
Jag kommer ihåg att det var 2 tyskar inne i hagen. Vi hade en visning där ute.
Ska vi också säga då att Neville Pride var ju känd för att vara en ganska elak häst. Ja, det är inte många hästar som är elaka. Men...
nej, de kunde inte ta honom med grimskaft, utan de hade en sån här som man har på båtar, vad heter det?
Båtshake?
Båtshake. Och så hade han sitt eget stall, så han förstörde honom inte. Men han var ju väldigt bra, han var som avelshingst, han var ju fantastisk. Men jag vet inte varför som han var så elak. Men de säger att han var tydligen moderlös, och det var väl ingen annan som hade pli på honom, tror jag. Så att han fick väl sina banor. Men, men det är ett minne har jag, just de här 2 tyskarna som var inne i hagen. Det stod Neville Pride Will Bite, så akta er noga.
De hade dubbla staket, tror jag.
Till och med, så dubbla staket, och så stod de där och de ville ha en bra bild. Så de stod med en auktionskatalog och slog hästen i huvudet. Men han var så chockad att det var någon som kom så nära. Så att, det gick ju bra. Och då kom Normans co-owner på stuteriet. Hade blivit avbiten ett finger, dock inte utav, utan Neville Pride. Men han gick bara och visade den där fingret. Och då gick ju bara folk undan. De gubbarna kom ut och det... frid och fröjd.
Ja.
Och så åt han cigaretter.
Ja, just det. Han hade... Var det något speciellt märke?
Det vet jag inte. Stallförmannen hade alltid en cigarett i munnen. Det var en fimp sådär. Så när han istället för slänga den så gav han den till häst. Jag vet inte om det.
Vi pratade också om att man kan ta nytta av hästar i svåra stunder.
Ja. Jo, det måste jag säga. Min yngste son blev svårt sjuk här. Och var sjuk i 2 år innan han gick bort. Och då, jag bodde mycket hos honom på sjukhuset. Och så där. Han var bara 24 då. Och var väl färdig med sin utbildning och allting. Och sen så blev det så att han var jättedålig. Och jag fick hela Karolinska och heja på travhästar, för det var ju sån där, klockan 9:30 på kvällen var det ju visning på travlopp och sånt där. Och, sen så var det, den dagen var över och så visste man att det kommer nästa dag. Det kanske var någon som skulle göra bra ifrån sig, så att det hjälpte väl väldigt mycket.
Det hjälpte dig och honom då?
Ja.
Och sen Efteråt måste det ha varit otroligt svårt.
Ja, men det är rätt.
Ja, djur är fantastiska. Har du fler djur än hästar?
Ja, jag var... Så jag hade, fick en sköldpadda när jag var 7 år, tror jag. Det var en ganska stor, sådär ett halv meter ungefär, en landsköldpadda. Vi hade ju tankbåtar som gick på Curaçao. Och kaptenen hade lovat att han skulle ta med sig en padda till mig hem. Och så kom han hem, han hade glömt bort det ända tills han skulle åka. Så han rusade in, för han hade en kovän som var polismästare. Och hade hela trädgården följd av sköldpaddor, så han hade lämnat en lapp att om du räknar dem och det är en mindre så är det jag som har tagit den. Han åt den här, den fick ju karantän på flera veckor omkring på båten, så kom han till mig och levererades efter en bättre middag, för pappa tog ofta hand om kaptenen och de åt middag när de kom till Stockholm. Och så paddan levererade sin stor kartong som pappa la i sängen till mamma på natten när jag kom hem från restaurangen. Han hörde ett skrik. Det var padda. Paddan döptes till Fille. Felix Fille. Och Fille levde hos mig i 22 år, tror jag.
Vad åt de?
Ja, han åt bananer och han åt sallad och köttfärs tyckte han om.
Köttfärs?
Köttfärs, ja. Det var ju också kul, men inte så mycket. Men han blev gammal och han mådde bra. Han hade en balkong i sol på solsidan som han gick fram och tillbaka på. Så följde han med till landet och så hade vi en liten hage till honom där. Och så smet paddan en gång och vi hittade dem inte. De var bara försvunnen. Vi gick och tittade på alla stenar och sånt där. Det var ute på Svartsjölandet. Satt upp en liten lapp i affären. Och det skulle vara hittelön på 50 kronor eller något sånt. Det var mycket pengar på den tiden. Då kom det en kille som hade ett... Och då sa, heter han Fille, sa han. Jag har döpt honom till Alexander, sa han. Så fick han pengar så han kunde köpa en egen padda.
Ja, gör det härliga.
Och sen är det hundar då, som naturligt.
Du har en hund idag. Vad var det för ras?
En klumberspaniel. En klumberspaniel. En gammal engelsk ras. Som kallas för den gamle mannens jakthund egentligen. Han är vit, har stora tassar. Och ställer fasaner och sånt där, vet du, så,
okay.
Så sköter de och så tar de och hämtar. Och han bär alltid på någonting och så, det är min tionde spaniel.
Han ser ut som en korsning mellan Cocker Spaniel och St. Bernard.
Ja, det är det nog också, men den gammal engelsk ras från 1600-talet, tror jag. Och det är en fin hund. Och de där fina hundarna, de finns ofta på målningar.
Mm.
Oljemålningar i England, där vet du, sitter någon prins eller någon härtig eller någonting, så har de en sån där ena ändan och så har de en King Charles spaniel på någon annan.
Prinshundar då, som har varit på prinstavlor. Om man målade en tavla på Margareta Wallenius Kleber och tog med en häst, vilken häst skulle det vara med på tavlan?
Ja, det var svårt.
Okej då, du får ta två.
Jag tar två. Jag skulle nog ta nordsvenskan. Molvi och From About, tror jag.
Volvi.
Molvi.
Molvi.
Mm. Ja, just
den första där.
Ja, det var vår arbetshäst som var också. Hon var sådär ställd. Den som var hästförare här ute. För då körde man ju led och man körde ju allting. Så han bodde lite längre bort på torp här och han hade henne hemma. Och så istället för att cykla ner eller ta bil, vilket de inte hade på den tiden, så spände han för hästen och så körde ner. Så fick hon göra jobbet här på dagarna. Men det var fantastiskt. Och jag red barbacka på henne. Min lilla jäntunge vid sidan.
Upplever du att människor har stor respekt för dig?
Ja, det vet jag inte. De respekterar mig kanske. Det hoppas jag att de gör. Men jag tror inte de är rädda för mig. Då behöver de inte vara heller.
Hur många hästar totalt har passerat genom Medhammar?
Jag tror att det är över 2000, mellan 2000 och 3000 hästar.
Som ni har fått upp?
Det är fantastiskt. Ja, jag har dem i pärmar här så jag vet liksom.
Vad är du mest stolt över under din karriär?
Jag tycker det är roligt att ha fått upp fina hingstar som har blivit godkända i aveln. Det känns ju jättebra.
Hur känns det att gå omkring, ja, vägen ner mot huset här och så är det Maharaja i ena hagen och From Above och det är Viking Kronos. Det har varit Varen,
ja,
det har varit
det.
Going Kronos. Och...
Ja, det känns bra. Det känns bra.
Har de väldigt olika personlighet, hästarna?
Ja, mycket. Mm. Nej, men det var som någon sa med Sotsuto. Han var ju Neville Pride och egentligen var han bussig häst. Men han hade sina sidor också, men han var inte alls. Men om du var dum mot honom så det glömde han inte. Va? Så att man var artig. Man skulle ha hand. Sen var han rolig, han hade stora ögon. Och jag gick och hämtade tidningen varje morgon och sen då var han ute i hagen. Och då såg man hon, om man inte sa god dag, hur står det till med dig då? Så fick man en sån där blick efter sig som var inte värd någonting. Och den hästen var ju rolig, för han hade ju passgångarstam och såg ju lite annorlunda ut. Så stor som en köttbull och liksom så där. För början så var han bara fläskig, sa de, och det var väl liksom inte så roligt. Och sen blev han muskulös. Och det var när han blev champagnehingst några år. Då var det samma häst. Det var festligt.
Hur var Viking Kronos?
Underbar. Snäll, fin. En sån där trevlig kille.
Var den?
Ja, det var också fantastiskt att ha här. Det var ju roligt. De åkte ju med honom från Italien. Och då hade de ju med sig ett litet sällskap av fanklubben var med. Och körde in, så kom de hit och då var det för sent på kvällen. Och fotograferade när han gick, för det var för mörkt. Så att vi petade in dem på hotellet borta vid Brommaplan. Så var de här nästa morgon. Det var italienare som hade åkt med hela resan och fotograferat den där bussen som åkte ut igenom. Ja, det var kul. Han var mysig också.
Hur har Maharaja funnit sig till rätta när han har fått flytta över åkern från tävlingsstället och hit?
Ja, men det har gått väldigt bra faktiskt. Och jag är så nöjd, för ofta så, på något konsekvenser så går han ut i sin hage och betar med gräs. Då. Och sen ibland så lägger han sig i solen och då vet man att han har det skönt. Och första början så stod han väl och tittade över staketet ner mot yttersta, men nu så... Är han sig själv nog här uppe? Han tycker att han mår väldigt bra. Hälsa honom. Det känns bra.
Får tacka så mycket först och främst. För pratstunden. Man kan sitta och prata hur länge som helst.
Ja, det kan man göra. Man kan prata. Man kan prata hästar. Man pratar. Det...
Du har lyssnat till podcasten Hall of Fame. Margareta Valenius Kleberg. Producerad av Wasp Communication. För Nordiska Travmuseet i Årjäng.